Sydväst 6, Skagen väst 7, Nordkuster sydväst 11, Väderöarna sydväst 15. Måseskär och Pålgrunden sydväst 11, Vinga väst 4, Nidingen sydväst 6. Hallands Väderö sydväst 7, Drogden sydväst 8, Falsterbo syd 7, Arkona väst 6, Skillinge sydväst 5. Hammerodde sydväst 4, Hanö sydväst 10, Ölands södra udde syd 5 och på norra udden syd 9. Harstena och Hoberg syd 6, Fårösund syd 7, Landsort syd 12, Skarpö syd 3, Svenska högarna syd 10, Söderarm syd 7. Finska Utö syd 9, Nyhamn syd 12, Märket syd 11, Örskär syd 6. Äggegrund syd 8, Kuggören syd 4, Brämen syd 6, Lunga syd 9, Skogsudde syd 6, Järnesklubb sydost 7, Holmen syd 6. Björöklubb och Peter Rönnskär syd 10, Rödkallen syd 12, Kemi 4 sydväst 14 och Storön sydväst 7 meter per sekund.
Och här är Ekot som börjar inrikes. En rad myndigheter får i uppdrag av regeringen att få bort den organiserade brottsligheten från välfärden. Och det här ska ske genom att över 60 000 personer som kan kopplas till gängkriminalitet ska granskas på individnivå. Justitieminister Gunnar Strömmer.
Polismyndigheten och Försäkringskassan med gemensamma krafter har tagit fram ett underrättelsebaserat underlag på individnivå om personer som är aktiva i de kriminella nätverken eller på olika sätt har kopplingar till de kriminella nätverken. Och nu ska det underlaget helt enkelt på individnivå köras mot utbetalningar, upphandlingar, avtal i välfärdssektorn.
Ekot har vid flera tillfällen kunnat berätta om kriminella aktörer inom skattefinansierade välfärdsverksamheter som vårdcentraler och HVB. Vår fortsatta granskning visar nu också att personer dömda för allvarliga brott också varit aktiva inom fler välfärdsbranscher, bland annat vårdbemanning och LSS-boenden. Brottsligheten har både handlat om ekobrott men också om misshandel, knarkbrott och mord. I flera fall har myndigheterna fått larm om personerna men utan att det har stoppat utflödet av skattepengar. Men nu hoppas alltså regeringen att ett nytt myndighetsuppdrag ska leda till en förändring. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.
Ja, polisen presenterade ju en lista över aktiva gängkriminella som då omfattar 14 000 personer. Och sedan då så finns det ju andra personer runt omkring de här personerna. Och det blir sammantaget då en lista på 62 000 personer.
Så myndigheterna ska nu gå igenom 62 000 personer för att se om man har beslut som handlar om de personerna och kolla dem en extra gång.
Exakt hur detta kommer gå till är givetvis upp till myndigheten att besluta.
Reporter där Mikael Grill Pettersson. Den man som greps i brittiska Liverpool igår kväll efter att en bil kört in i en folkmassa misstänks nu för mordförsök, vårdslöshet i trafik och för att ha kört drogpåverkad. Händelsen skedde i samband med ett fotbollsfirande och enligt engelsk polis så skadades 65 personer, varav 50 har fått sjukhusvård. 11 vårdas fortfarande på sjukhus. Deras tillstånd beskrivs som stabilt. Den svenska IS-terroristen Osama Krayem åtalades idag, anklagad för avrättningen av en jordansk pilot som tillfångatogs av IS i Syrien 2014. Åtalet i Stockholms tingsrätt gäller både grov krigsförbrytelse och terroristbrott. Henrik Oline, vice chefsåklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
Vi menar att vi kan bevisa att han 1. Var på plats och 2. Spelade en viktig, för att inte säga avgörande, roll för att den här avrättningen av den jordanska piloten skulle kunna genomföras på det här sättet.
Enligt åtalet var det svenske Osama Krayem som ingick i IS specialstyrka Liwa Sidik som uniformerad och beväpnad vaktade piloten. Krayem ska även kunna identifieras på den film av avrättningen som spreds som IS-propaganda. Filmen av mordet har en stor betydelse för åtalet om terroristbrott. Men för första gången i en svensk domstol gäller åtalet både terroristbrott och grov krigsförbrytelse. Avrättningen av piloten är en överträdelse av krigets lagar, säger åklagaren vid Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, Rina Devgun.
Så det går nästan inte att urskilja de här två brotten från den här gärningen.
Osama Krayem är redan dömd för medverkan i terrordåden i Paris 2015 och i Bryssel 2016. I förhör har han erkänt att han var på plats vid avrättningen av piloten, men förnekar att det gått till så som åklagarna påstår, säger hans advokat Petra Eklund.
Reportrar där Margareta Svensson och Henrika Åkerman. Det kan bli strejk inom Systembolaget från den 10 juni. Fackförbundet Unionen och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel har inte kommit överens om ett nytt kollektivavtal. Och nu varslar facket alltså om strejk. Martin Westfeldt är Unionens förhandlingschef.
Frågorna här handlar ju om övertidsersättning för de deltidsanställda och arbetstidsförkortning. De frågor som vi har drivit och driver på alla områden. Och det har då inte gått att nå fram till en överenskommelse. Och på Systembolaget är det också så att många arbetar deltid. Så att frågan om övertidsersättning är särskilt viktig här.
Det här gäller ju inte butiker utan huvudkontoret och depåer och sådär. Men vilken effekt tror du att det här kommer få för alkoholkonsumenterna?
Ja, men det är ju ett kraftfullt varsel vi lägger och det kommer ju innebära att det inte kommer komma ut varor, alltså alkohol, till butikerna.
I ett pressmeddelande säger Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson att de beklagar att unionen väljer den här vägen i förhandlingarna. Viktor Schmidt är presschef vid Svensk Handel.
Nej, men precis som på alla andra avtalsområden så ska vi teckna ett avtal på märket. Det vill säga på samma kostnadsnivå som övriga arbetsmarknaden. Och vi kan konstatera att i det här fallet har vi och unionen inte nått samsyn kring hur det kan uppnås. Och det är därför opartiska medlare nu får komma in och göra en bedömning av detta.
Reportrar Anders Hjelmin och Mariana Benjamin Sir. Omkring 200 fabriksarbetare blir kvar vid batteritillverkaren Northvolts konkursade fabrik i Skellefteå. Det här säger IF Metalls representanter till P4 Västerbotten. Ingen produktion kommer att ske efter den 30 juni, utan personalens främsta uppgifter blir att se till att anläggningen och maskinerna inte går sönder. Som mest hade Northvolt flera tusen anställda i Skellefteå. Män har lägre kunskap än kvinnor om vanliga symptom på cancer och söker ofta inte vård i tid, enligt en undersökning som Cancerfonden gjort. Och i sommar ska Cancerfonden försöka nå män genom en kampanj där man besöker travbanor och bilbesiktningar. En av dem man riktar sig mot är Ben Hoti från Stockholm.
Nej, alltså hudcancer har jag en i familj som har fått och det är väl utslag... Leverfläckar och så vidare, men inte mer än så.
Cancerfonden har i sin rapport frågat män och kvinnor om deras kunskaper om cancer. Och den visar att män är långsamma på att kolla upp sina besvär hos vården. Enligt Helena Torsler Andersson, sjuksköterska och sakkunnig om onkologi på Cancerfonden, vill organisationen nu ändra på det med att besöka platser där män vistas.
Och vi har också tittat på motor- och bilsporter eller bilbesiktningar och sånt där. Vi tittar på olika samarbeten och även att vi behöver lyfta fler manliga profiler.
Det känns mer som att det kommer att vara på dag. Okay.
Ben Hoti som besiktigar bilen på Gärdet i Stockholm känner igen sig i beskrivningen.
Nej, jag är väl ganska duktig på att inte söka vård direkt. Men med tiden så hade jag nog gjort det, ja. Om jag börjar se att det utvecklas så blir det värre.
Men är ju bättre på att besikta sin bil än att besikta sin kropp då? Skulle du hålla med om det?
Ja, absolut, alla dagar. Alla dagar, så är det. Det ligger väl i intresset kanske. Ligger närmare hjärtat. Se så att bilen mår bra.
Reporter Alexander Jakobsson. Och så ska vi till USA där public service-radion NPR nu går till domstol och stämmer Trump-administrationen. NPR anklagar president Trump för att hindra yttrandefriheten.
Humanitarian aid is once again...
Den amerikanska public service-radion NPR har idag lämnat in en stämningsansökan i federal domstol i Washington där man hävdar att Donald Trump bryter mot konstitutionen. Hans beslut om att strypa finansieringen av public service-medierna är ett försök att hindra yttrandefriheten och pressfriheten i USA, hävdar NPR. Dessutom kan hans beslut vara ett brott mot lagar som säger att kongressen ska ha makten över mediefinansieringen. Donald Trump hävdar att de amerikanska public service-medierna är politiskt vinklade, partiska till fördel för demokraterna. Och han har därför, genom en presidentorder, beslutat dra in alla federala medel, $500 miljoner, för både NPR och public service-tv-kanalen PBS. De federala bidragen står för en bråkdel av NPRs budget, runt 2%. För PBS är motsvarande siffra 15%. Den största delen av budgeten utgörs istället av privata donationer, men bolagets chefer säger att de indragna federala pengarna kommer att drabba särskilt lokala kanaler runt om i USA mycket hårt. NPRs chefer tillbakavisar helt Trumps kritik om partiskhet och säger i ett uttalande att man aldrig kommer att kompromissa med sin journalistiska integritet. Gina Lindberg, Washington.
Och då återstår endast morgondagens väderprognos då regn rör sig in över Götaland. I Svealand sol som varvas med moln. Över Norrland rör sig regn och skurar sakta norrut under dagen. Från 10 till 15 grader i söder ner mot 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen var Helena Sjöholm, i studion Johan Hellström.
Fotbollsstjärnan Lamine Yamal förlänger sitt kontrakt med Barcelona med ytterligare 6 år, det bekräftar klubben på sin hemsida. Det har spelats 2 matcher i Superettan ikväll. Skånederby Trelleborg-Helsingborg slutade oavgjort 0-0. Sundsvall vann på bortaplan, besegrade Sandviken med 1-0. Det utspelade sig kaosscener när svenskan Petra Sörling valdes om som ordförande i Internationella bordtennisförbundet ikväll i Qatar. Anhängare till Sörlings motkandidat till ordförandeposten protesterade vilt i en timme över resultatet och menade att det tillkommit online-röster i form av röstberättigade som inte redovisats när närvarolistan gick igenom.
Why you hide it? Why you hide 5 votes? For what?
Tell me. Tell the audience how became 21. You should announce it before, after roll call should be closed, Mr. Chairman.
Och det ska pågå krismöte just nu om hur de ska gå vidare. Friidrott, diskusstjärnan Daniel Ståhl tävlade i Norrköping ikväll. Han vann på dryga 66 meter, 62 centimeter ifrån säsongsbästa som togs på Diamond League senast. Damernas diskustävling vanns av Vanessa Kamga på knappa 58 meter. Fotboll.
Alexander Isak lämnar återbud till den kommande landslagssamlingen. Istället väljer förbundskapten Jon Dahl Tomasson att kalla in en offensiv duo i Gustav Nilsson och Jordan Larsson. Det meddelar förbundet på tisdagen. Under samlingen kommer Sverige att spela 2 träningsmatcher mot Ungern och Algeriet.
Moa Birander. Novak Djokovic hade inga problem att besegra Mackenzie McDonald i Franska öppna. Han vann i 3 raka set. Det här var sporten, i studion Jenny Rask.
Där är P1, Sveriges Radio.
Våg av kidnappningar och kidnappningsförsök mot kryptomiljonärer i Frankrike. Queen är i Stockholm ikväll, fick de ta emot Polarpriset ur kungens hand. Svensk IS-terrorist åtalas för att ha varit med när en tillfångatagen stridspilot brändes ihjäl i en bur. LO tycker att Sverige har råd att gå ner till 35 timmars veckor. Det tycker Svensk Näringsliv är orimligt. Det blir debatt med de båda. Studiet kväll är det här. Jag heter Mattias Rensmo. En våg av kidnappningar och kidnappningsförsök, framförallt riktade mot kryptomiljonärer, skakar Frankrike. Kryptovalutor, det handlas anonymt på kryptobörser på nätet utanför de vanliga centralbankernas kontroll, och bitcoin är väl den mest kända kryptovalutan. Häromdagen försökte maskerade män kidnappa dottern till vd:n för en av kryptobörserna. här skedde mitt i centrala Paris, där kidnappningsförsöket, mitt på ljusan dagen. Maskerade män försöker dra in sitt offer som gör motstånd i en skåpbil. Men de ger upp och kastar sig in själva i den här skåpbilen när en granne med en stor röd brandsläckare kommer springande och jagar bort angriparna. Sen årsskiftet så har det varit 5 kidnappningar eller kidnappningsförsök bara i Frankrike kopplade till personer i kryptobranschen. Med oss nu Gunnar Harjo som är ekonomijournalist på Dagens Industri. Hur utsatta är de här kryptomiljonärerna för kidnappningar och våld egentligen?
Ja, det är såklart lite svårt att säga. Den här vågen som varit i Frankrike nu är ju väldigt spektakulär. Det har ju också faktiskt funnits en lite liknande våg, kanske att ta i, men ändå liknande försök som har skett i Sverige och även ett gäng uppmärksammande fall i USA. Det är ju en utmärkande egenskap för de här kryptovalutorna att det inte går, som nu går med det vanliga banksystemet, att rulla tillbaka en eventuell överföring, vilket väl gör de här personerna som äger mycket kryptovaluta eller tros äga mycket kryptovaluta särskilt utsatta.
Vad kan du säga om de här svenska fallen?
Ja, jag vet inte, jag tror att de faktiskt kanske har varit mer eller mindre anonyma eller att personer i fråga inte vill prata ut om dem, så jag vet inte om jag ska säga för mycket, men det har funnits fall med försök till kanske inte kidnappning, men liksom uppmärksammade rånförsök i alla fall.
Men hur kan man skydda sig då som kryptomiljonär?
Ja, men det är ju väldigt svårt, för att om man tänker sig att någon till exempel skulle bryta sig in i en lägenhet och liksom hota dig med vapen för att föra över dina vanliga kronor eller dollar eller euro i det franska fallet, så skulle du kunna göra det och sen så skulle banken dagen efter kunna rulla tillbaka alltihopa. Och det går ju faktiskt inte med kryptovalutor, utan en liksom bärande egenskap här är att gjort är gjort, så att säga. Och många kryptoförespråkare menar ju att det här är en stor styrka med den här tekniken, att liksom det finns en stor transparens i det också. Men det gör ju också att man blir utsatt. Hur man ska skydda sig, ja, det är såklart jättesvårt. Alltså, det är väl den typen av säkerhet som man får tänka på generellt när man är en väldigt rik och eventuellt offentlig person. Mm. Fast kanske lite extra då.
Ja, för fransk polis, de utreder ju om det är ett enda kriminellt nätverk som ligger bakom alla de här attackerna i Frankrike. Och fransk polis sa idag att de har gripit över 20 personer på 2 dagar kopplade till de här fallen. Just kryptomiljonärer, varför riktas in sig på dem som kriminell?
Ja, men det är ju då, jag tror att det mest handlar om den här egenskapen då som gör att om du stjäl pengar till ett vanligt konto så går det inte att behålla dem, så att säga. Sen så är det ju så att kryptovalutor också är väldigt spårbara, men de är också anonyma. Vilket gör att om du lyckats få någon att föra över, liksom under hot eller liknande, föra över kryptovalutor till ditt kryptokonto eller din kryptoplånbok som man pratar om i den här världen, så går det inte att per definition veta exakt vem du är. Så att som kriminell, som utpressare, så har du ju faktiskt ett visst skydd till och med i den här kryptovärlden. Sen så finns det sätt att liksom mer eller mindre kunna spåra de här personerna. Men i princip så är det ju så att om du lyckas få någon att föra över en trimplombok så går det inte att säga att det är just du som har fått de här pengarna.
Men hur lätt är det att få någon att föra över pengarna då, som du säger? Hur lätt är det att ta dem?
Oj, det där är inte jag expert på, hur man hotar någon exakt sådär. Det är väl, det vet jag faktiskt inte.
Ja, men det jag tänker, räcker det med ett lösenord eller måste man ringa en bank, så att säga? Eller rent tekniskt, hur svårt
är det? Nej, du behöver inte ringa någon bank. Nej, precis. Utan det är liksom, det du gör är egentligen att du tvingar någon att logga in på motsvarande din internetbank. Liksom, ett motsvarande system och för över till ett konto som du själv kontrollerar. Och kan du få någon person att göra det, då är du klar liksom, eller mer eller mindre klar. Så att det finns inte de, du behöver inte blanda in en tredje part. Hela kryptosystemet bygger på att det är decentraliserat. Det finns ingen central punkt som styr och kan kontrollera olika transaktioner och sådär. Vilket då gör att du behöver egentligen inte kontakta någon för att kunna göra det här.
Den här spårbarheten då, underlättar det att hitta skyldiga trots att det är anonymt? Eller ja, hur anonymt är det, så att säga?
Ja, nej, men precis. Alltså, det är anonymt men spårbart, vilket är liksom en kombination som inte alltid är helt lätt att liksom wrap your head around. För att det gör att man kan följa transaktioner väldigt långt. Du kan egentligen, om du för över pengar till mig och jag för dem vidare, så kan du egentligen se liksom allt jag gör och vad som händer med de pengarna. Du kan spåra dem väldigt långt egentligen. Men du måste på olika sätt lyckas lokalisera vilka de här olika noderna egentligen är, vilka står bakom de här kontorna. Och polisen har ju blivit bättre på det här, skulle jag säga, de senaste åren. Det har ändå varit ett gäng uppmärksammade arresteringar, och nu i Frankrike då, som du säger, så säger de sig i alla fall ha tror de sig i alla fall ha hittat vissa gärningsmän här. Men det finns ju också liksom en hel uppsjö av fall där pengar har förts över till konton och polisen inte har en aning om vilka som står bakom de här kontorna.
Växlas de här pengarna över och blir vanliga valutor, så att säga, euro eller kronor, eller fortsätter de vara kryptovalutor då i så fall?
Ja, precis. Alltså, de fortsätter vara kryptovalutor i någon mån, får man väl säga. Alltså, vad gärningsmännen gör med pengarna, jag skulle tro att någon försöker i något läge sälja de här kryptovalutorna mot vanliga pengar och liksom växla dem. Men de finns ju kvar i det här systemet, så att det måste man ju troligtvis göra då till en kriminell. Sen ska det ju sägas också att man har sett fler och fler fall på där rent kriminella aktiviteter har betalats med kryptovalutor. Alltså att man beställer olika typer av brott helt enkelt och betalar med kryptovalutor. Så att det är väl, har väl lite, det finns liksom ett eget litet finansiellt ekosystem där som man kan använda de här kryptovalutorna till. Men jag skulle tro att om det kommer över en stor mängd pengar, så är det såklart din avsikt att få ut dem, tvätta dem på ett eller annat sätt, eller sälja dem till någon som kan betala vanliga pengar för dem.
Som kriminell då, hur vet man vem som är kryptomiljonär egentligen? Är det tydligt?
Ja, men alltså, när man har sett fall i USA och även nu då i Frankrike, så är det de här personerna som har väldigt tydliga offentliga roller kopplade till krypto på ett eller annat sätt. Alltså de som i det här fallet då är anhörig till någon som äger en kryptobörs. Alltså man kan väl jämföra lite med att äga en bank eller någonting i den stilen. Och sen har det också funnits exempel på när det har varit olika krypto-influencers och den typen av personer. Alltså personer som helt enkelt har tipsat och kanske spelat in YouTube-filmer och sånt där om hur man håller på med krypto. Och då har man antagit att de här personerna måste äga en stor mängd krypto. Så att det finns ju liksom en liten märklig kryptocelebritetsskara sådär som faktiskt har varit delvis utsatt. Det är ju ganska svårt att veta att bara så här gemena person på gatan äger eller inte äger krypto.
Tack så mycket, Gunnar Harrius, alltså ekonomijournalist, expert på just kryptovalutor på Dagens Industri. Nu blir det festligare. Under kvällen så delade kungen ut Polarpriset till årets pristagare. Det är rockbandet Queen, jazzpianisten Herbie Hancock och dirigenten och sopranen Barbara Hannigan. Och med oss nu är Ekots Mariana Benjamin Sir som har följt galan. Hur var det till att börja med?
Det var skönt på Grand Hotel. Kungafamiljen var där, men även andra kändisar som till exempel Pernilla Wahlgren, Max Martin, Edvin Törnblom, Nile Rodgers satt också i publiken. Och stämningen verkade verkligen liksom vara på topp. Vid ett tillfälle så slog gästerna i bordet med händerna och klappade i takt med We Will Rock You.
Och i år så tog ju då Queen rockbandet bland annat emot det här priset. Hur lät det?
Ja, det var ju halva bandet, eller man ska säga, trummisen Roger Taylor och gitarristen Brian May. I tacktalet som båda höll så sa de bland annat att de aldrig hade kunnat föreställa sig att deras musikkarriärer skulle ta fart på det sättet som det ju har gjort. Och Brian May passade på att ge en shoutout till den svenska publiken.
For Queen, Swedish audiences actually have been one of the most loyally supportive in the world ever since we first played in Gothenburg in 1974. And we all got our clogs. Some of us still have them.
Brian May visar upp träskorna han har på sig här och säger att de här fick vi i Göteborg för länge sedan och att den svenska publiken alltid har varit trogen.
Ja, och så vill jag också bara lägga till att sångaren Freddie Mercury såklart också nämndes. I motiveringen av själva priset så nämns han bland annat som en av musikhistoriens mest karismatiska frontfigurer.
Det är ju fler pristagare. Den amerikanska jazzmusikern och pianisten Herbie Hancock hyllades under kvällen. Bland annat då av Grammysbelönade jazzpianisten Robert Glasper.
Herbie's the blueprint for like jazz musicians having like pop hits. You know what I mean? Like Herbie is a pop star. He's not even just a jazz musician. He's a legit pop star. You know, so he's just somebody I look at like wow, he opened these doors that I can walk through now.
Herbie Hancock är själva ritningen för hur jazzmusiker blir popstjärnor, sa Robert Glasper till Kulturnytt innan galan. Och han spelade också Hancocks Watermelon Man tillsammans med basisten Esperanza Spalding.
Herbie Hancock, han är ju jazzpianist, kompositör och musikproducent. Blev känd på 60-talet som medlem i Miles Davis Quintet. Hancock är liksom en banbrytande musiker som blandar jazz med elektronisk musik, funk och R&B och Watermelon Man som vi hörde här precis. Det är en av hans kändaste låtar. Som musiker så har han påverkat utvecklingen av R&B, funk och hiphop, och i själva motiveringen till priset så kallar de honom för en jazzforskare, jazz scientist.
Och en stor del av kvällen handlar ju då om att pristagarna hyllas av andra artister. Hur då?
Ja, men framförallt genom att andra artister framför deras musik. Så det är en kväll med mycket livemusik. Queen hyllades bland annat av Erik Grönvall som körde Stone Cold Crazy. Miriam Bryant framförde The Show Must Go On. Och Adam Lambert, som ju numera brukar turnera med bandet, körde bland annat Another One Bites the Dust. Och han sa själv i en intervju efteråt att det kändes annorlunda att framföra låten för resten av bandet och inte tillsammans med dem.
Adam Lambert då med Queens Another One Bites the Dust. Pristagarna är alltså Queen, jazzpianisten Herbie Hancock och dirigenten och sopranen Barbara Hannigan. Tack så mycket, Mariana Benjamin Sir.
Idag åtalades den svenske IS-terroristen Osama Krayem för grov krigsförbrytelse och terroristbrott, misstänkt för att ha deltagit i ett av terrorgruppen IS mest brutala mord. En jordansk stridspilot brändes ihjäl i en bur någon gång vid årsskiftet 2014 och 2015.
Och den här brutaliteten som en del i IS-propaganda ska vi prata mer om strax. Men först, Margareta Svensson, reporter på Ekot. Du har ju bevakat det här åtalet idag. Hur resonerar åklagaren?
Ja, det är ju två åklagare, för det första för att man åtalar för två brott, både terroristbrott och grov krigsförbrytelse, även om då båda brotten behandlas i samma åtal och samma rättegång. Men båda åklagarna lägger stor vikt vid den film av avrättningen av den jordanske piloten som spreds som IS-propaganda. Och de menar då att syftet med att sprida filmen var att skada stater, det vill säga den koalition mot IS som det jordanska flygvapnet var en del av, och att inge fruktan och påverka befolkningen. Det är alltså kriterier som räknas som terrorbrott. Och å andra sidan då så är det en grov krigsförbrytelse enligt åklagarna, eftersom piloten förnedrades genom att klä sig fångdräkt, brännas till döds på ett bestialiskt sätt, sa åklagarna. Och dessutom filmades han. Det var en film som var 25 minuter lång och som alltså fick stor spridning.
Och Krayems roll i det här mordet, vad var den då enligt åklagaren eller åklagarna?
Ja, han ingick i IS elitstyrka. Liwa Siddiq heter den, och flera medlemmar i samma styrka påstås vara med och utföra dådet. Och Krayem då ska ha fört piloten till den här metallburen där piloten fick sitta och där han då ska ha vaktat piloten. Det ska ha varit en annan person som satte igång den brand som sen dödade piloten. Men Osama Krayem finns på den här filmen då, ja, som har filmats på plats. Och så har han också erkänt att han har varit på plats. Men han säger själv att han inte haft någon aktiv roll och att det inte gick till så som åklagarna påstår.
Och han är då redan dömd. Han sitter ju inne redan. Han är dömd för inblandning i terrorattacker i både Frankrike och Belgien. Och nu gäller det här åtalet då grov krigsförbrytelse och grovt terroristbrott. Och det är inte vanligt. Det är typ första gången, tror jag.
Ja, precis. Det är första gången som man åtalar för båda de här brotten i samma åtal i en svensk domstol. Och För det här har diskuterats tidigare om att man måste välja det ena brottet eller det andra. Men åklagarna i det här fallet då, de påstår att det inte går att skilja det ena från det andra i just det här fallet. Så att nu ska det prövas.
Mm. Säger alltså Margareta Svensson, ekoreporter.
Och med oss är också Sanna Klinghoffer, journalist på SVT som länge följt och bevakat terrorgruppen IS. Om vi börjar med åtalet mot Krajem här då. Han är den första som åtalas för det här brutala mordet. Det är mer än 10 år sedan det här hände. Varför har det tagit så lång tid?
Dels för att det är väldigt svårt att hitta bevisning i en krigszon, och det har ju tagit lång tid för att man ska kunna hitta rätt bevisning och den tekniska bevisningen. Ofta sker ju det med genom internationella samarbeten.
Och ändå fanns han med på den här filmen, tänker jag.
Jo, men han är väl maskerad om inte jag minns fel.
Mm. Om vi pratar om den då, för att det är den som vi återkommer till. Den spreds, många såg den, IS filmade mordet. Alltså, hur skulle du beskriva det som sker i filmen?
Nej, men det är ju en studie i sadism, grymhet och brutalt våld. Det är ju fruktansvärt. Det är ju spektakulärt. Den här piloten är ju instängd i en gallerbur och satt på sand. Och då häller man bensin några meter ifrån, ända till buren som man sen häller mycket bensin på. Och sen filmar man långsamt och metodiskt hur man tänder eld på ena bortersta änden där bensinen börjat ha hällts ut. Och så ser man hur lågan går hela vägen till buren. Och sen ser man hur han bränns ihjäl. Så det är ju en studie i grymhet.
Och det här var inte den enda filmen. Det gjordes ju filmer där människor halshögs också och säkert mycket annat. Syftet med de här filmerna sett ur IS synpunkt då?
Injaga skräck och locka anhängare som attraheras av detta och visa att de är mäktiga. Titta vad vi klarar av. Inte ens Al-Qaida hade såna här filmer.
Men funkar det då att locka till sig, tänker den här brutaliteten?
Eller hur? Det är väldigt svårt att förstå. Men det gjorde det, och det visade att nu, de ville sätta på kartan att nu kommer det ett islamiskt kalifat. Och vi är starka och vi har makt. De hade ju en sofistikerad och avancerad propagandaapparat där de släppte filmer som kunde kosta $200,000 att producera bara en enstaka film, och där man också plågade de här människorna som i slutet i regel avrättades med flera omtag. Det kunde ta timmar att producera den här typen av filmer där man gjorde om liksom för att det skulle se filmiskt så bra ut som möjligt. Men jag tror det är svårt för oss vanliga människor som står långt ifrån detta att förstå att man blir attraherad av det. Men när jag har talat med IS-anhängare om den här typen av filmer så finns det alltid någonting som rättfärdigar. Men se här, han hade bombat civila i Syrien. Förtjänar inte han detta grymma straff? Se vad han hade gjort. Det finns alltid någonting som rättfärdigar.
Mm. Och du, jag vet inte om du sa det, Sanna, men hur spreds de här filmerna? Hur fick folk tag i dem?
Från början kunde de spridas till och med på YouTube, och YouTube var snabba med att ta ner dem. Inte tillräckligt snabba i början, för de var inte erfarna av den här typen av material. Men det räckte ju att några laddade ner, och sen spreds det som en flugsvärm att man spred på olika hemliga och öppna kanaler. Så att så var det.
Mm. Och det här mordet, det skedde ju då när terrororganisationen IS var väldigt starka. De hade utropat ett kalifat, en egen stat i Syrien. Men sen efter 2019 någonstans så försvagades de väldigt kraftigt. Hur ser det ut idag? Hur starka är de och hur brutala är de idag?
Islamiska staten är kraftigt försvagad jämfört med under deras storhetstid och när de hade sitt så kallade kalifat. Men de finns kvar som ideologi, och de har sina anhängare, och de fortsätter att producera filmer och tidningar, om än inte lika påkostade och lika många. De finns som en slags gerillarörelse i både Syrien och Irak och utför olika mindre om än allvarliga attentat. Och de har vuxit i fattiga delar av Afrika där de kontrollerar lokala områden. Så att de finns, men de är inte alls lika starka.
Säger Sanna Klinghoffer, journalist på SVT som följt IS. Och vi hörde Margareta Svensson, reporter på Eko. Tack ska ni ha. Och då byter vi ämne, för nu ska det handla om kortare arbetstid. Det ska vi debattera i alla fall.
Igår presenterade LO en rapport om hur mycket det skulle kosta att korta arbetsveckan till 35 timmar. Och notan enligt deras beräkningar landar på mellan 100 och 180 miljarder kronor, eller motsvarande 2 års BNP-tillväxt.
Det här är fullt görbart, säger LO. Svenskt Näringsliv säger att det är orimligt. Och i studion nu, representanter för båda läger, Veli-Pekka Seikkala från LO, avtalssekreterare, och Mattias Dahl från Svenskt Näringsliv, vice vd. Är du välkomna hit?
Tack, tackar.
Om vi börjar med dig då, eftersom det var ni på LO som kom med rapporten, Veli-Pekka Seikkala. Hur tänker ni att det här ska finansieras då, den här kortare arbetstiden? 180 miljarder kronor.
Ja, alltså finansieringen, den kommer ju gå till på precis samma sätt som allt annat som finansieras i det här landet. Det tas ut av produktionsresultatet. Så enkelt är det.
Ja, då får du förklara det, för jag tror inte alla lyssnare vet
men
vad
alltså,
du pratar om.
Det är väl så här att det finns naturligtvis kostnader i det här.
Mm.
Och då ska de betalas på något vis. Och vi jobbar ihop. Vi jobbar ihop ett produktionsresultat, och det resultatet går antingen till högre löner, vinster till företagen och så vidare. Och ur de pengarna så kan också en arbetstidsförkortning plockas.
Det är produktivitetsökning. Ni blir effektivare när ni jobbar, så att säga, och så tjänar arbetsgivaren på det.
Vi blir effektivare, det blir vi alltid. Och dessutom är det alltid så, varenda gång när vi sitter och förhandlar, så är det också så att vi pratar om hur vi ska fördela de rikedomar som vi tjänar ihop, helt enkelt.
Men det är ju en del av finansieringen då, man säger. Och den andra är ju att man ska avstå från löneökningar. Eller hur? Alltså
ja,
av löneutrymmet, så att
ja,
säga,
det är klart
för kortare
att det
arbetstid.
Det är klart att det funkar på det sättet att man kan välja att plocka ut högre löneökningar, eller så kan man prioritera andra frågor, vilket vi har gjort genom tiderna, högre pension och andra saker. Man kan också tänka sig att man väljer att sänka skatten för folk, eller så kommer man fram till att man kan faktiskt använda en del av skattemedlen till att sänka arbetstiden.
Mm. Så det finns. Det här ska ju ske mellan arbetsgivare och arbetstagare, så det är.
Det ska ske mellan.
Det är inte skatterna ska inte blandas in i det.
Nej, men så här. Jag tänker att det som ska ske, det är ju att fack och arbetsgivare ska förhandla. Det är så vi gör i Sverige. Det är den svenska modellen. Så att det är den vägen, helt enkelt. Sen händer det ibland, exempelvis nu senast när vi kom överens om det nya huvudavtalet. Mm. Att då var också staten med och smörjde det på ett sätt med omställningsstudiestöd och sådana saker.
Mm. Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv. Då. Det här låter ju som en win-win. Alltså. De blir effektivare när de jobbar, och så avstår de lite löneutrymme för kortare arbetstid. Varför tvekar ni?
Alltid när någonting låter som en win-win så ska man ju vara lite eftertänksam och fundera en och två vänder. Så här, jag tycker ett, att det är väldigt positivt att LO så tydligt deklarerar att det här ska vi förhandla om. Det är ingenting som politiken ska lagstifta om. Arbetstider hör ihop med lön, och det är någonting som vi löser i Sverige i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. Så det är väldigt positivt. Det blir ett tydligt och bra besked till de politiska krafter som gärna vill ta över i den här frågan. Mm. Så det är bra. Sen har vi en helt annan syn på kostnaden av att gå ner 5 timmar rakt av för alla. Vi har ju landat i 500 miljarder, och det är väsentligt högre. Men det är positivt att LO håller med om att det kostar väldigt mycket pengar.
Men även om ni kommer fram till mycket högre summa, håller du med om själva sättet att räkna, att om man går ner i arbetstid så blir man effektivare när man väl jobbar, och sen och att man då avstår från löneutrymme? Och att, nej, du skakar på huvudet.
Nej, det håller jag inte med om det är frågan. Och nu pratar vi på en generell basis. Det finns individer som det fungerar olika för, men att, så att säga, att vi alla människor i Sverige skulle få mer gjort genom att jobba mindre, det är ju inte sant.
Fast hur blir det där? Hur räknar ni där då, Veli-Pekka Seikkala?
Nej, men så här. Hela tiden så är det så att produktionen blir effektivare och vi gör rationaliseringar.
Mm.
Och det innebär ju då att vi blir effektivare. Det skapas också ett löneutrymme. Och det löneutrymmet, det kan också bli vinst. Så att det är de pengarna, det är det som vi jobbar ihop. Det är det som Det är det som gör att vi kan prioritera och säga att nu tar vi ut arbetstidsförkortning.
Nu använder inte du ett argument som jag trodde att du kanske skulle använda från LO-sidan. Men är det inte så också att folk blir lite friskare om de jobbar kortare tid på jobbet och har tid för sin fritid, för sin familj och allt det där som man ska göra? Skulle inte det vara en vinst? Vad säger du från Svenskt Näringsliv?
Det ser helt olika ut för olika individer och det beror på vad vi pratar om. På vilken nivå arbetar du idag och vad är nästa nivå och vad skulle det kunna vara? Det hanteras på arbetsmarknaden på väldigt många olika sätt, på för det mesta ett bra sätt. Men att säga att alla vi ska jobba 5 timmar mindre, för det är det som är förslaget, det skulle göra oss alla ihop mycket friskare, det är inte sant.
Ja, men lite friskare.
Jag vet inte om vi jobbar med termen lite friskare, lite...
Nej, jag vet inte, men jag tror jag skulle bli lite friskare om jag jobbade mindre.
Men 37,5 timmar då i veckan som tjänstemän på Svenskt Näringsliv jobbar, skulle det vara en rimlig nivå?
Jag vet inte var du har fått den siffran ifrån.
Det var en sammanställning som DN gjorde efter att Svenskt Näringsliv var ute förra året och pratade om det.
Ja, men till att börja med, på svensk arbetsmarknad så jobbar de flesta, för att inte nästan säga alla, på en arbetsplats där ett kollektivavtal gäller. Och vi sänker arbetstiden nästan i varje avtalsrörelse. Så det här som har påstås, inte här idag men i andra sammanhang, att vi inte har gjort någonting åt arbetstiderna på 50 år. Det är inte sant. Bara i den här avtalsrörelsen som pågår just nu har vi genomfört flera förändringar i kollektivavtalen där arbetstiden har justerats och ändrats. Men de sker precis som Veli-Pekka säger, efter förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter.
Ja, men det har ju Veli-Pekka säkert. Du har ju varit på Metall i många år och just ni har ju faktiskt förhandlat om arbetstider i utbyte mot lite mindre löneökningar.
Så har vi gjort. Ja. Jag ska bara säga det också så det blir rätt. Det är ju inte så att vi nu har bestämt att vi ska gå ner till 35 timmars vecka. Utan
vi har räknat
på 35, 37,5 och även 30 timmars vecka. Och nu kommer jobbet som ska göras. Det är att nu har vi ett underlag. Nu tänker vi sätta oss i höst och så kommer vi prata ihop oss. Att så här kommer våra krav se ut. På det här sättet ska vi förhandla och så. Och jag är helt säker på att när vi hittar de där vägarna så kommer vi att klara det. Man har ju sänkt arbetstiden i våra konkurrentländer. Jag var förresten i Danmark nu för några månader sedan och tittade på dem. De har 37 timmars vecka inklusive lunch på många ställen. Och jag ska säga att danskarna såg väldigt, väldigt friska. Och bra ut.
Och en okulär besiktning visar att de var
friska. Under alls, så att jag tror att det funkar.
Ja, men det har gått i andra länder. Varför inte i Sverige, Mattias Dahl?
Jag tror man ska vara försiktig, eller jag tycker man ska vara försiktig alltid med andra länderbedömningar. De är de och vi är vi. Vårt välstånd och vår välfärd baseras på den produktivitet och de antal timmar vi arbetar. Vi blir varken rikare eller fattigare beroende på någon annan, utan på det arbete vi själva lägger ner. När det gäller Danmark så är det på det sättet att de precis har röstat igenom att de ska jobba betydligt längre innan de kan gå i pension. Och det handlar ju om att de helt enkelt inte har råd att gå på pension. De behöver jobba mer.
Vi får höja pensionsåldern om ni får igenom det här då.
Ja, det är väl det som redan har skett. Och i Sverige är det faktiskt så att det förväntas att en svensk jobbar i 43 år. I Danmark är det 41 år, i Italien är det 33 år. Så att vi jobbar väldigt, väldigt mycket i det här landet och våra medlemmar, de är förtjänta av en arbetstidsförkortning.
Ja, ja. Vi får väl se hur det går. Tack ska ni ha båda två, Veli-Pekka Seikkala, avtalssekreterare LO, och Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv. Nu ska vi möta Ahmed Matar. Han är med i den prisbelönade dokumentärfilmen Jalla Parkour som utspelar sig i Gaza innan kriget. Den handlar om ett gäng killar som startar gruppen Gaza Parkour och filmar sina halsbrytande tricks.
Idag är deras miljöer sönderbombade och en av medlemmarna dödades i ett bombanfall. För Ahmed Matar blev parkouren en biljett ut ur Gaza. Och han är idag svensk medborgare och jobbar med att träna barn och ungdomar i just parkour.
Tio killar står i en ring i vattenbrynet. De har satt ihop sina händer. 1, 2, 3, Gaza parkour, ropar de och sträcker upp händerna i luften. Sedan springer de ut och kastar sig i det mörkblå vattnet. I nästa scen står en av dem högt upp i ett höghus och balansera på kanten. I filmen får man se medlemmarna i Gaza Parkour göra fullständigt livsfarliga tricks. De gör volter från höga höjder i ruiner, i sanddynerna vid stranden och klättrar på väggarna på halvfärdiga höghus.
We wanted to achieve our dreams. We wanted to join competitions. We wanted to show that we are the best in Gaza.
Vi ville nå våra drömmar och tävla i internationella parkourtävlingar, säger Ahmed Matari som är huvudperson i filmen. För honom blev parkour vägen ut ur Gaza. Han blev inbjuden för att delta i världsmästerskapet i parkour i Helsingborg, fick visum och lyckades efter flera försök lämna Gaza. Han stannade i Sverige, fick jobb och uppehållstillstånd och sedan 3 år tillbaka är han svensk medborgare. Nu jobbar han i Stockholm med att undervisa barn och ungdomar i parkour.
Men idags träning kommer att handla mycket om flow.
Flow?
Flow.
Ahmed Matai ler och skrattar med barnen. Men hans tankar är hela tiden i Gaza.
Jag är glad med dem att de är glada, men samtidigt mina tankar alltid med min familj.
Hela Ahmeds familj är kvar i Gaza. I dokumentärfilmen ser man familjens liv innan kriget i deras hem i Khan Younes. Där sitter Ahmed med en laptop framför sig i sitt hem i Gaza och visar filmer han spelat in med Gaza Parkour. Bredvid honom står hans lillebror som knappt når upp till bordet. Hans lilla syster tittar med stora ögon och hans pappa skrattar. Ahmeds mamma sitter i en soffa bakom dem och ler med hela ansiktet. De ser så glada ut. Nu handlar allt om att överleva. Ahmed har kontakt med dem varje dag. De berättar att maten snart är slut. Att de blöter upp pasta och lagar bröd på det. Under intervjun växlar Ahmed mellan svenska och engelska.
Jag tänker att de har inte mat att äta. The bombs anytime could fall on them. So it's a dangerous situation where my family could be killed any moment.
Ahmeds familj bor kvar i huset där han växte upp. Men nu finns bara delar av taket och några väggar kvar. Han visar bilder. Överallt runt huset ligger stora cementblock. Hela området har blivit bombat. Familjen flyttade under en period till Rafah eftersom israeliska armén beordrade att området skulle evakueras. Men när de kunde flyttade de tillbaka. I förra veckan uppmanade Israel alla i Khan Younes att lämna stan. Men Ahmeds familj har bestämt sig för att stanna.
My family is exactly on the line that is dividing that area, like you have to evacuate from this area. So they don't know if they have to evacuate or not. But where will they go? Nowhere is safer than the other.
Vart ska de åka? Det finns inga säkra zoner i Gaza, säger Ahmed.
The bomb from the sea, the bomb from the air, the bomb from the side with the bomb with the drones.
De bombar från havet och luften. Och med drönare, säger Ahmed. När han pratar med sin mamma märker han att hennes krafter håller på att ta slut.
My mom always, when I call her before, when I ask her how are they, she tell me they are okay, everything is fine. Nowadays, she don't tell me the same. She tell me, pray for us. We are scared. This is something new. It's not something that my mom used to say. It's just... They are so exhausted.
Min mamma brukar alltid säga att de är okej när jag frågar hur de mår. Men nu säger hon bara, be för oss, säger Ahmed. Varje natt är han uppe och följer nyheterna. Han har svårt att sova och på morgonen försöker han få tag på sin familj för att se om de lever. Ibland bryts samtalen rakt av. Då är det som att hjärtat stannar, säger Ahmed.
I get just a shock inside my body freezes. What happened in this moment?
Ahmed Matai vet vad han pratar om. Sedan kriget började har han förlorat 50 släktingar och vänner, berättar han. Och en av dem var hans barndomsvän Said.
One day I just hear that Said was bombed together with his two brothers while they were trying to rescue other people from under the rubble, and another shelling hit them and killed them all. That means it's like, how do you think I could feel in this moment? I feel like I'm in a shadow here in Sweden, and my heart, my thoughts just with my family. I cannot live normally.
Said och hans två bröder dog när de försökte rädda andra efter en bombattack, berättar Ahmed. Said var en viktig person för Gaza Parkour, en av fem som var kvar och arbetade för föreningen i Gaza. Said betyder glad person på arabiska, och Said var alltid glad, säger Ahmed.
He's gone and we would not see his smile again. But for sure we will always think about him, and we will always bring him with us to everywhere we go, to everywhere we talk about Said.
Vi kommer aldrig få se hans leende igen, men vi kommer alltid minnas honom, säger Ahmed. Ahmed Matai var tillbaka och hälsade på sin familj i Gaza sommaren 2023. Då hade han inte varit i Gaza på 7 år. Och han blev förvånad över hur mycket som hade byggts upp efter det förra kriget.
Jag hade tur att jag kunde se Gaza den tiden när det var fint. It was the most beautiful thing to be there, to see how beautiful it is. I never seen Gaza as beautiful as it was when I visited it.
Jag har aldrig sett Gaza så vackert, säger Ahmed.
I could see people who have developed their projects, built houses, built cafeterias, built shopping malls.
Människor hade satsat och byggt hus, cafeterior och köpcenter, säger Ahmed. Han lämnade Gaza precis innan kriget började. Ändå är han inte glad över att han hann ut.
Det är inte att jag är glad att jag slipper kriget. Det är mycket lättare för mig att vara där med min familj än att vara här och tänka på om något händer till dem. Det är svårt att leva och tänka hela tiden. Min familj är mitt hjärta, så att om jag förlorar familj så har jag förlorat allt. Så för mig är det inte säkert att vara här. Det är säkert att vara med dem och att vi lever samma liv tillsammans.
På parkourträningen i Stockholm har Ahmed på sig sin gråa Gaza Parkour t-shirt. På ryggen står det Gaza Parkour. Barnen vill att han ska visa ett trick. Filmen Jalla Parkour vann juryns stora pris i USAs största dokumentärfilmsfestival i New York. Den har också visats på filmfestivaler i Stockholm, Berlin och Barcelona. Jag frågar Ahmed vad han vill att de som ser den ska tänka och känna.
Remember these people. Remember that these people are human too. Not numbers. And when a person is killed, it's a soul. It's a human that is gone from this earth. It could be a child. It could be a woman. It could be an old man. It could be a man, a young guy who did not live his life, did not get to live his dreams yet either.
Filmen Jalla Parkour handlar om kärleken till parkour och kärleken till Gaza, men också om drömmar och att inte ge upp om dem. Trots att Gaza idag är sönderbombat och Ahmed inte vet om hans familj lever i morgon, drömmer han om att bygga upp Gaza igen.
It will take time, but it will be beautiful again.
Och reporter Johanna Sjövall.
For years, we've been afraid of them. Now it's time for them to be afraid of us.
Idag sänds det sista avsnittet av The Handmaid's Tale, serien som baseras på författaren Margaret Atwoods bok, Tjänarinnans berättelse.
I 8 år har tittarna fått följa huvudpersonen Offreds kamp i staten Gilead, där religiösa fundamentalister har tagit makten och där miljöförstöring gjort kvinnorna infertila. Och de som fortfarande kan få barn, ja, de blir sexslavar som ska säkra barnafödandet.
Och genom åren så har berättelsen tagit plats även utanför tv-rutan i politiska debatter och demonstrationståg. Roger Wilson, USA-korrespondent. Vilket avtryck har serien gjort i den politiska debatten?
Ja, här i USA när tv-serien kom 2017 så blev den ett kulturellt fenomen. Den hade premiär samma år som Donald Trump tillträdde som president. En tid när oron över aborträtten var stor, men också en tid då många var rädda för att Trump skulle börja styra USA på ett mer auktoritärt sätt. Och då kunde man just se på demonstrationer och folk som klädde sig i de uniformer som kvinnorna som ska användas för reproduktion i bokens universum, bokens och tv-seriens universum. Folk klädde sig i de här uniformerna på politiska möten för att protestera mot den dystopi man trodde skulle kunna bli verklighet under Donald Trumps styre. Framförallt när det gällde då olika religiösa organisationers inflytande på Trump-administrationen. När serien nu avslutas så är det ett helt annat klimat. Den demokratiska oppositionen är splittrad. De som protesterar idag riktar främst in sig på Elon Musk. Och abortfrågan är numera i mycket en delstatsfråga. Och det råder i praktiken abortförbud på många platser. Men den tid som präglas av uppgivenhet hos många av de demokratiska väljarna och i oppositionen. Folk som undviker nyhetssändningar, till exempel som jag har pratat med, och där demokraterna är oförmögna just nu att bygga en motbild till Trumps politik och ens få särskilt mycket utrymme till en egen agenda i ett nyhetsflöde som domineras av Donald Trump och hans olika utspel.
Mm. Så ett annan politiskt klimat eller vad man ska säga idag då. Men alltså, när serien kom så var det ju vissa som pratade om den som en varning för vart USA är på väg. Och några till och med kallar den en profetia. Alltså hur mycket ligger i det där?
Alltså författaren till boken, Margaret Atwood, har ju själv sagt att allt som finns i boken antingen har hänt eller händer någonstans i världen. Den kom ut 1985 och då inspirerades hon av diskussioner inom den religiösa högern till sitt skrivande. Och de i USA som velat se det här som en profetia eller varnat för den som en profetia, det är ju de som är oroliga över vilket inflytande som den evangeliska högern har fått och kan få i framtiden. När det gäller abortfrågan så var det en stor framgång för abortmotståndarna, där en del återfinns inom den kristna högern i USA, när man då rev upp det gamla beslutet om Roe versus Wade, när den konstitutionella, när det konstitutionella skyddet mot för aborträtten försvann helt enkelt, och istället beslutsfattandet flyttade ner på delstatsnivå. Det där var en stor framgång. Inom antiabortrörelsen finns det många som inte är nöjda. Man vill inskränka tillgången till preventivmedel till exempel, och det finns också en pågående diskussion just nu kring en ny granskning av ett abortpiller som skulle kunna minska tillgängligheten till det. Så att abortfrågan är väl den sak som tydligast har spelat in här i debatten, men också en oro över det som kallas för kristen nationalism, alltså att man ska förändra den grundprincip som har rått här i USA där man skilt mellan religion och statlig verksamhet. Det finns en stark rörelse nu bland kristna nationalister att man ska göra USA till ett kristet samhälle med en kristen religion som grund för till exempel lagstiftning och liknande.
Det finns ju de som menar att det är lite hårdraget att jämföra Gilead med USA, alltså dagens USA, i och med alltså det är inte dödsstraff på om du bryter, alltså om du gör abort eller så som de som det är i serien, och till exempel så har andra jämfört det mer med situationen som kvinnor har i Afghanistan och Iran och så där kvinnor kontrolleras på ett mer utbrett sätt. Men jag måste ändå titta på hur det liksom har förändrats. Jag tänker, den fick sån genomslag när den kom, serien, och det var första säsongen som baserades på boken. Resten har varit fristående, tittarsiffrorna sjunkit. Är det bara classic att liksom ingen serie håller så länge, eller vad kan det bero på?
Ja, alltså en del menar ju att det handlar om seriens kvalitet, att man fastnade i samma berättelse, att det blev upprepningar, att man också drog ut på den här historien som ju, som du sa, första säsongen bygger på boken och sen har man då arbetat fritt utifrån det. Det är också ganska ovanligt idag att den här typen av serier får så mycket som 6 säsonger. Det var vanligare förr i tiden i tv-världen. Också ett långt avbrott här mellan förra säsongen och den här. Förra säsongen kom 2022. Men sen finns det väl de som menar att de inte vill se serien för att de just tycker att det påminner för mycket om en möjlig verklighet. Jag menar, här i USA finns det debattörer inom den religiösa högern som till exempel vill säga att bara mannen i en familj ska kunna rösta som en representant för familjen. Man ser till exempel det hårdnande klimatet mot transpersoner som en fråga som tyder på en förändrad stämning i landet. Vi såg den förra veckan, tror jag, vi såg också hur Texas nu på väg att införa en ny regel om att de 10 budorden ska finnas i skolsalar på allmänna skolor. Och det här ses som ett försök att försöka också nå högsta domstolen och fatta ett beslut kring hur strikta man ska vara med den här separationen mellan kyrka och stat. Så det finns ju tecken som en del tolkar mot att USA skulle kunna vara på väg mot en mer kristen nationalism där religionen skulle kunna ha ett större inflytande på lagstiftningen. Men som vi ser också i USA, det är ju ett splittrat land. Det är väldigt olika från delstat till delstat. Så att det handlar liksom lite grann hur man agerar federalt. En del vill ju se till exempel ett federalt abortförbud, men vägen dit verkar vara lång.
Tack för nu, Roger Wilson, USA-korrespondent. Och det kommer ju en ny serie från Atwoods bok Gileads döttrar, The Testaments. Vi får väl se om det blir samma genomslag för den när den kommer.
Mer Studio 1 blir det efter 11-nyheterna. Här är Pet.
Här är Ekot. Den 53-årige man som greps i brittiska Liverpool igår kväll efter att en bil kört in i en folkmassa misstänks nu för mordförsök, vårdslöshet i trafik och för att ha kört drogpåverkad. Vi hör Liverpool-polisens Karen Jaundrill.
We have arrested a 53-year-old man from West Derby on suspicion of attempted murder, dangerous driving offences and driving whilst unfit through drugs. He remains in custody where he is being interviewed. We have a total of 65 confirmed casualties, many of whom required hospital treatment.
65 personer skadades alltså, varav 50 har fått sjukhusvård. 11 vårdas fortfarande på sjukhus. Deras tillstånd beskrivs som stabilt. Idag kallade utrikesdepartementet upp Israels Sverigeambassadör med anledning av den svåra situationen i Gaza. Enligt utrikesminister Maria Malmer Stenegard så ställde Sverige ett tydligt krav på att Israels regering omedelbart ska tillåta humanitärt bistånd till Gaza.
Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på.
Var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren. Jag ser framför mig att det här kommer att fortsätta vara en dialog där vi kommer mycket tydligare med våra krav på Israel att tillåta humanitärt tillträde omedelbart och ovillkorligen.
Det var utrikesdepartementets kabinettssekreterare som träffade Israels ambassadör i ett halvtimmes långt möte idag på morgonen. Den svenska regeringen har fått kritik från hela oppositionen för att inte tillräckligt kraftfullt agera mot Israel. Efter dagens möte skriver Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson att regeringens agerande trots allt är en besvikelse så länge man inte vidtar konkreta åtgärder. Han anser att regeringen borde driva på för att frysa handelsavtalet mellan Israel och EU och även återuppta stödet till UNRWA, något som även Miljöpartiets utrikespolitiska talesperson Jacob Risberg har krävt.
När även Sidas egen humanitära avdelning säger att
UNRWA är det mest effektiva sättet att nå fram med nödhjälp till de lidande i Gaza. Och Sverige och vår regering fortfarande inte lyssnar på det. Det är helt galet.
Men när utrikesminister Maria Malmer Stenergard träffade journalister utanför utrikesdepartementet idag var hon tydlig med att regeringens linje ligger fast.
Vi är en av de absolut största givarna av humanitärt stöd till Gaza. Och givet de beslut som vi har kritiserat Knesset för att ha fattat så bedömer vi att det kommer bli svårt för UNRWA att verka i Gaza. Och därför har vi valt att kanalisera till andra viktiga organisationer.
Reporter Karin Runblom. Nu är resultatet i sametingsvalet klart, det skriver Valmyndigheten i ett pressmeddelande. Jakt- och fiskesamerna blir största parti och får 12 mandat. Samelandspartiet näst störst med 7 mandat. I årets val röstade närmare 6 000 personer, vilket innebär ett valdeltagande på nästan 61%. En minskning från förra valet då närmare 65% röstade. Storbritanniens kung Charles höll ikväll invigningstal i Kanadas parlament. Och det blev ett tal med indirekta markeringar mot USA:s president Donald Trump.
Kunglig salut och honörsvakt i klarröda uniformer. Det blev ett varmt mottagande när kung Charles välkomnades i Kanada. Kungen, som formellt är Kanadas statschef, besökte Ottawa tillsammans med drottning Camilla, och i parlamentet höll han öppningstalet med fokus på ett starkt och enat Kanada.
Democracy, pluralism, the rule of law, self-determination and freedom are values which Canadians hold dear and ones which the government is determined to protect.
Kung Charles betonade att kanadensarna värderar demokrati, självbestämmande och frihet. Formuleringar som ses som en passning till USA:s president Donald Trump, som gång på gång hotat med att annektera grannlandet Kanada. Talet i parlamentet var skrivet av den nyvalde premiärministern Mark Carney och hans liberala regering, men det framfördes alltså av kungen. Det är första gången sedan 1977 som parlamentet i Ottawa får kungligt besök vid invigningen. Den gången var det drottning Elizabeth som höll trontalet. Gina Lindberg, Washington.
I Frankrike har underhuset röstat igenom ett förslag om dödshjälp. Men ännu dröjer det innan förslaget blir lag. Inte förrän underhuset och senaten enats kan en slutgiltig lag klubbas. Det nu aktuella förslaget gäller enbart vuxna som är vid sina sinnens fulla bruk. De behöver lida av en obotlig sjukdom som inom relativt kort tid är livshotande och vars smärta inte kan lindras enligt förslaget. Män har lägre kunskap än kvinnor om vanliga symptom på cancer enligt en undersökning som Cancerfonden gjort. Helena Torsler Andersson är sakkunnig på Cancerfonden.
Men vad man ser är att män har ju en tendens att söka vård senare än kvinnor, och det är ju fler män än kvinnor som dör i cancer varje år.
Och ikväll så delade kungen ut Polarpriset till årets pristagare, rockbandet Queen, dirigenten och sopranen Barbara Hannigan och jazzpionisten, kompositören och musikproducenten Herbie Hancock, som sa så här när han tog emot priset.
I accept this award not just for myself, but on behalf of all the musicians and dreamers who dare to believe that creativity and human connection can change the world.
Jag tar emot det här priset inte bara för mig själv utan också för alla de musiker och drömmare som vågar tro på att deras kreativitet och mänsklighet kan förändra världen, sa alltså Polarpristagaren Herbie Hancock. Då är vi framme vid vädret. Imorgon så rör sig ett regn in över Götaland. I Svealand varvas sol med moln. Över Norrland rör sig ett regn och skurar sakta norrut under dagen. Från 10-15 grader i söder ner mot 5-10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
Där är P1, Sveriges Radio.
Just Utrikesdepartementet har kallat upp Israels ambassadör. Vad händer nu med regeringens inställning till kriget i Gaza? Män bryr sig inte tillräckligt om cancersymptom. Nu ska de sökas upp på bilbesiktningen. Flera EU-länder kräver att Ungern ska bli av med sin rösträtt i EU. Men det verkar vara långt kvar innan de andra länderna enas om att använda EUs atombomb, som den kallas. Ida Svansbo och Monica Saarinen ledde eftermiddagens Studio 1.
Ja, Sverige kräver att Israel omedelbart tillåter humanitärt stöd i Gaza. Det här kravet framfördes till Israels ambassadör som kallats upp till utrikesdepartementet idag.
Under mötet sa regeringen också att Sverige inte accepterar att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt. Och vi kan höra utrikesministern Maria Malmer Stenergard som mötte pressen idag.
Det var ett tydligt krav på att Israels regering ska omedelbart tillåta humanitärt tillträde till Gaza. Vi ser en förfärande utveckling som gör fysiskt ont att se, och vi kan inte acceptera att Israel inte följer sina skyldigheter som ockupationsmakt och släpper in humanitär hjälp.
Och vad fick ni för svar från ambassadören där?
Vad de svarar, det går vi inte in på. Däremot så berättar jag gärna om våra budskap, och de var som sagt mycket tydliga.
Och var ni nöjda med de svar ni fick?
Jag kommenterar inte svaren. Jag ser framför mig att det här kommer att fortsätta vara en dialog där vi kommer att vara mycket tydliga med våra krav på Israel att tillåta humanitärt tillträde omedelbart och ovillkorligen. Samtidigt som vi naturligtvis betonar Israels rätt att försvara sig, men att det måste ske i enlighet med internationell rätt och att man har en skyldighet att skydda civila och också civil infrastruktur, vilket var någonting som vi underströk.
Varför har ni inte kallat upp ambassadören tidigare än nu?
Vi överväger i varje läge vad som har största möjlighet att påverka utifrån den situation som råder, och nu tyckte vi att det var läge att göra det här, och det är ju en kraftfull markering. Jag noterar att många andra europeiska kollegor också har valt att göra det ungefär nu.
Tycker du att det finns anledning att Sverige trycker på ytterligare, och i så fall vad, än det ni hittills gjort?
Vi gör ju ganska mycket nu, och jag skulle vilja säga att med beslutet att också ligga på för att sanktionslista enskilda ministrar i Israels regering, så ligger vi också i